Jag satt och pratade med farbror Lennart här för en vecka sedan. Och då citerade han faktiskt en bibelvers som vi ska beröra idag. Och kanske var det Guds sätt att förbereda mig för att det var den här texten jag skulle tala över. Men vi ska börja läsa lite innan den. Och vi går till Apostlagärningarna. Och läser en sån här berättelse som du och jag har hört om många gånger. Filippus och den etiopiske hovmannen. Lustiga var att jag fick ett mejl här på morgonen från en biståndshandläggare på PMU som sa att hon tackade för något jag hade skickat. Och så skrev hon, nu ska jag åka till Etiopien. Det var ju lite lustigt med tanke på att vi ska träffa på en etiopier här. Ja, ibland inträffar saker ting av en slump. Ibland tror jag att det är Gud som på olika sätt pekar i samma riktning. Etiopien. Och vi läser från Apostlagärningarna 8 från vers 26 och till och med vers 40. En Herrens ängel talade till Filippus. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick och se. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiske drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka, satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Och skriftstället som han läste var detta, liksom ett får som förs bort att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen och vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sa till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa, se här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Och innan jag läser vidare ska jag säga, nästa vers finns inte i våra svenska biblar. Du hittar den i King James version. Och jag tror den är ursprunglig, därför läser jag den. Filippus sa till honom, om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Hovmannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. Och när de hade stigit upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus. Och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Asdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Amen. Vi går till Herren i bön innan vi fortsätter. Himmelske Fader, tack för ditt ord. Och jag vill be dig, Herre, du som har gett oss så mycket redan den här gudstjänsten, Herre, att du ska fortsätta verka. O Jesus, jag kan inte hjälpa min åhörare. Jag kan inte ens hjälpa mig själv, Herre. Men du är mäktig att hjälpa alla som söker dig och som vill möta dig. O Jesus, jag ber dig, låt ditt ord gripa våra hjärtan idag och fortsätta att utföra ditt verk i vår församling, Herre. Jag tackar dig, Jesus, för att du älskar oss så oerhört. Och att du har goda planer för oss. I Jesu namn. Amen. Snabbt bara, vad händer i Apostlagärningarna innan vi kommer fram till den här berättelsen? Jo, efter Jesu död uppståndelse, jag läser innan till vad jag har skrivit, och hans himmelsfärd, samlade lärjungarna till bön en längre tid. Och när de får uppleva ett genombrott börjar de predika evangeliet om Jesus för människorna i Jerusalem. Och den där Jesusrörelsen bland judarna blir snabbt mycket stor. 3000 kommer till tro. Ni kommer ihåg vad jag pratade om, en predikan för 3000 själar eller 3000 predikningar för en själ. Men initialt fanns inga tecken på att de tänkte lämna Jerusalem och gå någon annanstans med evangeliet, trots att Jesus hade befallt dem det. Han säger i första kapitlet, 8 versen, Apostlagärningarna: när den helige ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Och där stannade de. Men läser man vidare står det: och i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Till Trosa alltså. Nej, jag skojar bara. Det är närheten, jag kan inte låta bli. Men sen händer en del saker som gör att större delen av den här församlingen som fanns i Jerusalem, den skingras över ett större område. Stefanos, en av Jerusalem församlingens diakoner, han blir anklagad oskyldigt för hädelse och stenad. Och så står det då i 8 kapitel 1 versen: en svår förföljelse bröt ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Jag funderar mycket på det, men det står inte i texten, men jag tror att Gud lät det ske. Därför att de gjorde inte som han sa. De stannar i Jerusalem. Jesus hade sagt: stanna i Jerusalem tills anden faller, sen ska ni gå till hela världen. De stannar tills anden föll, sen stannade de i Jerusalem. Det var inte meningen. Så att församlingen skingras över Judén och Samarien. Och en av Stefanos medarbetare, Filippus, då, han var också diakon i Jerusalem. Han kommer då först till huvudstaden i Samarien. Samaria heter den, där han predikade Kristus för folket. Och det här var lite unikt. Jesus hade ju sagt att de skulle gå till Samarien. Men det satt ändå långt inne. De som bodde där var nämligen inte judar fullt ut. De var någon slags halvjudar. För när Israels kungadöme delades i två delar, sydriket och nordriket, och 722 så föll nordriket. Assyrierna kom dit, tog med sig befolkningen, flyttade den till ett annat ställe och lät andra folk flytta in istället. Som visserligen började tillbe Israels gud, men också hade massa andra gudar för sig. Och man kan faktiskt hitta kvarlevor av de här samarierna. De finns kvar runt Samaria nere i Israel. Och de tror bara på de fem Moseböckerna, och så har de lite en del andra saker för sig också. Men de var alltså inte judar fullt ut. Så att nu kommer Filippus dit, och detta är ett steg i rätt riktning. Så nu predikar han Kristus för folket. Det blir en stor andlig rörelse i den staden. På grund av olika omständigheter dock måste apostlarna från Jerusalem komma dit och be för de nydöpta att de ska få en helig andes dop. Resonerar vi så, skulle jag vilja fundera på. När vi har låtit människor komma till Jesus och bli döpta, ber vi då med dem tills de har blivit fyllda av den helige ande? Det är en fråga vi behöver ställa oss. Det gjorde de här vännerna. Det var väldigt, väldigt viktigt. Men när apostlarna är färdiga i Samaria, då vänder de tillbaka. Och då följer Filippus förmodligen med. Det står inte, men det förstår vi sen. Därför att när vi kommer in i texten så står det om hans möte med hovmannen. Och då står det ju att en ängel sa till Filippus: gå vid middagstid ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Just den vägen har jag gått. Det var ju intressant att tänka sig. Här for Filippus fram och han mötte någonstans där borta den etiopiske hovmannen. Men den här berättelsen som vi kommer in nu är ganska unik. För den skildrar faktiskt, det finns några sådana, men den skildrar hur en enskild människa kommer till tro på Jesus. Och visar också hur Gud vill använda oss var och en för att föra andra till tro på honom. Min titel idag är: vad hindrar dig? Och där har jag hämtat från det som hovmannen säger själv. Vad hindrar att jag blir döpt? Jag kommer tillbaka till det. Mitt budskap här idag är det här. Vad hindrar oss från att ta ett steg till närmare Gud? Finns det sånt i våra liv som hindrar? Och vi ska se på den här berättelsen hur hovmannen steg för steg förs fram till Jesus. Och att du och jag kan behöva ta ett steg till också. Vad hindrar oss? Vem var han? Det är intressant att veta. Det märkliga här, vi ser Gud vidgar frälsningens fönster för att gälla, från att gälla bara judarna till att gälla människor av alla folk, språk och stammar. Och då börjar han med, ja, först samarierna då, men de var någon slags halvjudar. Då tar han en etiopier. Etiopien här var den första hedningen som apostlagärningarna berättar om som kom till tro. Han var eunuck, det betyder att han var kastrerad. Och en högt uppsatt tjänsteman i det etiopiska hovet. Han jobbade nära drottningen i Etiopien. Det som är anmärkningsvärt att han blir frälst, det är det här. Att han trodde redan på Israels Gud. Ser ni det? Han hade varit i Jerusalem för att tillbe och han sitter till och med och läser Bibeln. Ändå behöver han bli frälst. Det är intressant. Det fanns väl andra människor som inte var i Jerusalem och bad och som inte läste Bibeln. De kunde ju Gud ha skickat Filippus till istället, men det gör han inte. Han skickar honom till någon som faktiskt var en sökare. Om du jämför med dagens sökare, så för en sökare idag hittar ingenting. Utan det går ut på att leta bara, inte att hitta någonting. Men Gud söker, han är den stora sökaren. Och han sökte Etiopien här genom Filippus. Och hovmannen trodde redan på Israels Gud. Den Gud som uppenbarar sig för Israels folk och gett dem lagen på Sina i de heliga skrifterna. Och han sitter och läser profeten Jesaja. Men det var också så att han tillhörde en grupp som det faktiskt stod om i Gamla testamentet. Att de inte skulle komma in i Herrens församling. Går man till 3 Mosebok 21 och 20 och 4 Mosebok 23 och 1 så står det att den som är kastrerad kan inte komma in i Herrens församling. Det ansågs vara så rituellt orent att en sådan människa skulle man hålla sig ifrån. Ungefär som en spetälska som fick leva utanför staden. Och jag tror inte egentligen det hade att göra med människan, utan det var seden att kastrera människor som var så vänlig att man sa att något sådant kan vi inte släppa in i församlingen. Men i Jesaja, som hovmannen sitter och läser, där profeterar Jesaja faktiskt om att en massa människor som inte tillhör Herrens församling ska komma in. Främlingarna och de kastrerade faktiskt. Det sägs rent ut, det är ganska intressant. Bara några kapitel efter där. Han sitter och läser hovmannen i 56 kapitlet. Men allt detta ändras nu. Han var alltså inte tänkt från början att tillhöra Herrens församling. Men genom Jesus vidgas nu fönstret och Gud släpper in hovmannen. Och det är viktigt att se att Filippus här är villig att vara ledd av Gud. Den här historien hade inte fått något sånt här slut om inte Filippus hade varit villig att först lyda ängens befallning och sen höra vad anden sa. Och när ängeln kommer till Filippus och säger, gå ner till vägen, den ligger öde. Vad ska jag dit och göra? Den är öde, det finns ju ingen där. Jag stannar heller här, det här är fullt med människor. Det säger han inte, han går. Och anden säger till honom när vagnen kommer åkande med hovmannen att skynda dig dit. Gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Då gör han det. Men sen säger inte Gud något mer. Men ser ni att det här sker i ett steg, va? Först så talar ängeln för honom det han behöver veta för att ta nästa steg. Gå ut på landsvägen. Han vet ingenting om vad han kommer möta där. Han vet bara, Gud säger, jag ska ut på den vägen. Gud säger till och med, den ligger öde, där finns ingenting. Vad ska jag dit och göra? Jag vet inte, men jag går. Och när han kommer dit, då får han nästa ledtråd. Ser ni det? Då säger anden, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Han skyndar fram till vagnen, det står faktiskt att han skyndade sig. Ser ni det? När han sen hör att mannen läser ur Jesaja, och särskilt från Jesaja 53- som är den stora profetian om att Jesus skulle dö för hela världens synd. Då säger inte Gud något mer, för då är dörren redan vidöppen. Ser ni hur Gud kan leda dig och mig? Gå dit och dit. Vad ska jag dit och göra? Jag har ingen aning vad som kommer hända där. Du behöver inte veta någonting förrän du kommer dit. Så får han en instruktion till. Gå till den och den personen. Sen kommer inga fler instruktioner. Men då är dörren redan vidöppen. Det här är jättemärkligt. Va? Så vill Gud leda dig och mig att föra människor till tro också. Det var Filippus villighet att vara ledd av Gud. Hur går det då till där hovmannen blir frälst här? Ja, för det första så står det att han var en människa som sökte Gud. Och vi tror ibland att svenskar inte gör det, europeer inte gör det. Det finns massor av människor runt omkring oss som tror att Gud finns och som är övertygade om att man kan ha en relation med honom. Men de vet inte hur man hittar dit. Och de ber kanske till och med. Och det kan vi läsa om i Apostlagärningarna om officeren Cornelius. Han bad och Gud hörde hans böner trots att han inte var frälst. Det är märkligt. För Gud är en bönhörande Gud. Men hovmannen, han förstod. Gud finns och man kan etablera en kontakt med honom. Detta är grundläggande. Att vi vet att Gud finns och att man kan tillbe honom. Vi vet inte riktigt hur hovmannen såg på Gud. Men han trodde på Israels Gud. Han kände till de gamla skrifterna och där letade han. Han sitter och läser och förstår inte vad han läser. Det finns människor runt omkring oss. Som förstår att Gud finns. De begriper att han vill ha kontakt med dem. De kanske till och med öppnar en bibel ibland. Men de förstår inte vad det står där i. Ser ni här? Vi är kallade att möta sådana människor. Och vägleda dem. Vi kommer där till. För det står här att hovmannen satt och läste bibeln. Och i profeten Jesaja, och detta var själva öppningen till det som ledde till att han omvände sig och blev frälst. Bibeln leder oss till kristendomen och kristendomen leder oss till Bibeln. Utan Bibeln finns ingen kristendom. Och därför pekar den alltid tillbaka på vad Jesus gjorde och vad apostlarna lärde oss. Vad kyrkan har sagt, traditionen bjuder, totalt ointressant. Det må finnas saker runt omkring oss som kallas kristendom. Men den kristendom som finns, det är den som Bibeln beskriver. Det var på grund av att hovmannen satt och läste i Jesaja om vad Jesus har gjort som han sen blev frälst. Det var en viktig del av det. Och det finns vanliga invändningar på det här som man kan möta. Jag är kristen men tror inte på Bibeln. Men motfrågan är, hur kan man då veta vad kristendomen är för någonting? Hur ska man veta vad som är kristendomen? Den har ju uppkommit på grund av Bibeln. Eller hur? Någon annan har sagt, men jag har lärt mig om kristendomen från kyrkan. Jag behöver inte Bibeln. Men då är motfrågan, var tror du kyrkan har hämtat grunden för vad kristen tro är? Jo, från Bibeln. Jag tror på Jesus, säger någon annan, och inte på Bibeln. Men vilken Jesus tror du på? Hur kan du veta att den Jesus du tror på verkligen finns i verkligheten då? Vart ska du gå för att få bekräftat vem Gud är och vem Jesus egentligen är? Den äldsta presentationen av det är Bibeln. Därför, om någon ska bli frälst som den etiopiska hovmannen och bevarad också, måste Bibeln komma in på ett tidigt stadium. Och sen behöver människan fortsätta att läsa i Bibeln. Guds ord frälser oss, men bevarar oss också. Hovmannen förstod också vad han läste om någon vägledde och förklarade för honom. Se det här. När Filippus kom fram hörde honom läsa profeten Jesaja, frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Han förstod inte allt han läste, men när han fick någon vid sin sida som kunde förklara det han läste så klarnade. Och han, lyssna här nu, han fick också möjlighet att ställa sina egna frågor. Längre fram säger han: jag ber dig, säg mig, vem talar profeten om i det vi har läst? Om sig själv eller om någon annan? Människor som börjar läsa Bibeln, de får massor av frågor. Vad är det här egentligen? Vad betyder det? Du och jag är kallade att hjälpa dem att förstå vad de läser. Och hovmannen fick också en särskild förståelse för evangeliet om Jesus Kristus. Bibeln säger väldigt mycket om många olika saker. Det vet vi. Den innehåller både historia, poesi. Den innehåller sånger, den innehåller prosa, berättelser, föreskrifter, regler, allt möjligt. Och allting, säger Bibeln, är inspirerat, utandat av Gud. Men det finns texter som i är i någon mån viktigare för människor i vissa tider av deras liv. Vad är det viktigaste att lära sig i Bibeln först? Det är evangeliet om Jesus Kristus. Vad han har gjort, vem Gud är och varför Jesus måste dö för dig och mig på ett kors. Och det är precis det som hovmannen sitter och läser om. Han läser om Jesus Kristus här. Liksom ett får som förs bort till att slaktas och ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans efterkommande? Det är han sitter och läser i Jesaja 53. Och det är just detta då som Filippus får chans att förklara för honom. Och jag kan tänka mig, de kanske gick tillbaka lite grann. Så säger Filippus, läs härifrån istället. Det står ju, det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det står precis innan det som hovmannen kom till. Och det var denna text som Filippus förklarade. Och när du och jag känner att vi ska vittna om Jesus, det är just detta vi måste trycka på. Det finns mycket annat som är viktigt också. Men det är det här som människor behöver förstå. Evangeliet. För det är det som frälser. Det är det de behöver lära sig. De behöver läsa om det, för ställa sina frågor och så få förklarat. Vad betyder det att Jesus gett sitt liv för mina synder? Vidare då. Så fick hovmannen höra någon predika evangeliet om Jesus Kristus. Det är precis det vi håller på med här nu. Evangeliet ska inte bara förklaras och läsas om. Det ska också predikas. Och det är precis det. Filippus gör följande. Han tog till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. I den engelska bibeln står det bara predika Jesus för honom. Men det är ju samma sak. För det var ju det Filippus hade gjort i Samarien. Han predikade Kristus för folket. Här står det grekiskan ett ord som vi får evangelisera ifrån. Och det betyder ordagrant att komma med goda nyheter. Och jag tror det var så här att det användes i helt sekulära sammanhang när det hade varit strid någonstans. Och armén hade vunnit. Då sprang en budbärare tillbaka till staden då som hade kanske varit under belägring eller någonting. Och så evangeliserade han. Han kom med goda nyheter. Han berättade, vi har vunnit. Det var vad hovmannen fick höra Filippus göra. Jesus har vunnit seger. Han har burit alla synder på ett kors. Och nu finns det möjlighet att bli befriad från allt det där som hotar en människa. Död, sjukdom, synd och förintelse. Därför är det så viktigt. Evangeliet ska vi inte bara läsa om, förklara. Det ska också predikas. Det är goda nyheter. Och det får du och jag vara med allihopa. Och det här leder till att hovmannen kommer till tro på att Jesus är Guds son. I Bibeln säger, den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Första Johannes brev 4:15. Att tro och bekänna att Jesus är Guds son, det är kristendomens innersta kärna. Och jag har funderat på det. Jag satt i bilen på vägen hem från Alingsås igår. Vi var där och gratulerade min pappa. Läser man Jesaja 53, då sägs det ingenting om att Jesus är Guds son. Ändå var det som hovmannen kom till tro på. Hur går det ihop? Ja, Filippus kan ha läst andra bibelställen. Och han kan ha börjat där. Och så kan han liksom ha broderat ut texten och sen landa i då vad som hände när Jesus trädde fram och han förkunnar evangelium och han säger sig vara Guds son. Jag vet inte. Men låt mig få spekulera lite från ett annat håll. Och det här får ni ta och pröva, för det är totalt spekulativt. Men kanske var det så att när Jesaja 53 blev levande för hovmannen. Han liksom såg det där korset framför sig. Där Gud, Fadern, straffar all världens synd genom att döma sonen istället för skyldiga människor. så kanske han utropar lik officeren som stod nere vid korset när Jesus ger upp andan. Han måste ha varit Guds son. Varför? Vem annars kan det här handla om? Det kan inte vara en vanlig människa bara som gick till korset och bar syndran. Det måste ha varit Gud som gjorde någonting. Och det är det som Bibeln säger. Ordet blev kött. Jesus avstod från allt, antog en tjänares gestalt. Och det var Guds son som hängde på korset. Och i sin mänskliga kropp så bar han all världens synd och tog straffet på sig. Och det är det som hovmannen kom till tro på, att Jesus är Guds son. Och själva pånyttfödelsen ligger i det. Han säger då i första Johannesbrevet: den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Märkligt hur den gick till. Att hovmannen erkände att Jesus är Guds son, det var helt avgörande. Och så ser ni den där versen som bortplockade våra biblar, men som finns i den engelska bibeln där. Han kom till tro av hela sitt hjärta. Mina vänner, när en människa kommer till tro kan det ske gradvis. Det kan ske fort, men när det är klart, då är människans hjärta förändrat till att tro av hela sitt hjärta på Jesus Kristus. När Bibeln talar om det här med hjärtat, så är inte det blodpumpen den är ute efter i första hand. Utan det handlar om vår allra innersta kärna. Alltså kontrollcentret för vår vilja och personlighet. Det är där Gud gör någonting. Det är där man blir född på nytt. Och när vi blir frälsta och kommer till tro på Jesus Kristus som Guds son, då står det att vi ska tro av hela vårt hjärta. Vi behöver bli födda på nytt, sa Jesus i Nikodemus den här gången på natten. Vi behöver tro på Jesus fullt ut. Inte bara som Joakim var inne på här. När allting börjar rulla på, då glömmer vi bort Gud. Och sen går vi till honom när vi har det besvärligt. Och så ber vi den där bönen som så många gör: Gud, hjälp mig med mina bekymmer så att jag kan glömma bort dig ett tag sen igen. Så ser inte kristendomen ut. Ja, någon tycker att det är humoristiskt. Men det är så många människor tänker. Herre, hjälp mig med alla mina problem. Och när problemen är borta, då glömmer vi Gud igen. Men vi ska tro av hela vårt hjärta. Joakim talar också om att älska Gud. Vad är det största budet i lagen? Frågar en man Jesus en gång. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din kraft, hela ditt förstånd. Gud är en Gud för hela livet. Jesus kommer in och han tar över allting. Jag har tänkt på det, jag hörde det för inte så länge sedan. När jag var ung, då delade jag upp musik i profan musik och andlig musik. Men i Guds rike finns inte en sån uppdelning. Allting är helgat. När du har kommit till tro på Jesus, tillhör allting honom. Varenda del av vårt liv. Vi ska tillhöra honom av hela vårt hjärta. Och det är en sak som kan hindra dig och mig. Om det finns ett rum kvar där vi inte har släppt in Herren Jesus. Och han blev döpt till Kristus när han har bekänt sin tro på Jesus. Här står det att han blev nedsänkt i vatten. På grund av sin egen bekännelse om hjärtats tro på Jesus blev han döpt till Kristus. Och vad står det sen? Han fick uppleva glädje, frälsningsglädje. Det står så underbart i slutet av berättelsen. Hovmannen fortsatte glad sin resa. Han hade fått smaka på äkta frälsningsglädje. För en sann och allvarlig kristendom där man tror på allt vad Bibeln säger och tror helhjärtat och låter döpa sig till Kristus leder till en glädje som den här världen inte kan erbjuda. Man intervjuar Levi Petrus en gång. Han var ganska torr, pingströrelsens grundare kan man säga. Han var ofrivillig grundare därför att de blev utkastade i baptistsamfundet för ganska många år sedan. Och då sa han i något sammanhang: jag har en mycket allvarlig kristendom. Han var väldigt allvarlig. Men samtidigt så kunde han också jubla. Han hade förstått att det finns glädje i den kristna tron. Och en god vän till mig, ja, ni känner honom allihopa. Han är hemma hos Herren nu, Per Lindberg. Han sa så här: om man inte har en allvarlig kristendom får man aldrig uppleva glädjen i den. Varför upplever många människor att kristendomen är torr och tråkig? Jo, därför att den är inte tillräckligt allvarlig. Man behöver tro av hela sitt hjärta, hela sitt förstånd och all sin kraft. Då kommer också glädjen, mina vänner. Och det är inte sån där glädje som ni såg igår på Melodifestivalen, om ni händelsevis tittade på det. Några sekunder råkade jag se. Det är inte konfetti, det är inte sån där ytlighet som bara lämnar tomhet efteråt. Det är något helt annat. Något mycket djupare. Och den glädje som bär varje dag, vad som än händer så vet jag. Gud är på min sida, han älskar mig. Hovmannen fortsatte glad sin resa. Jag har läst någonstans, man tror att han grundade den nya församlingen. Han kom tillbaka till Etiopien. Det har funnits kristna där ända sedan den här tiden. Så sista frågan som jag vill ställa till oss här, eller den första egentligen, det är: vad hindrar dig och mig egentligen? Vad hindrar att vi tar ett steg till på vägen med Jesus Kristus? Vad gjorde hovmannen? Han sökte Gud. Han var inte frälst då, han gjorde det ändå. Vad hindrar dig från att söka Gud? Om du sitter här idag och inte vet om du är född på nytt, eller du hör det här inspelat, söker du Gud? Letar du efter honom? Och vad hindrar dig från att läsa Bibeln? Mina vänner, vi behöver läsa Bibeln mycket mer än vad vi gör. Hur mycket av Guds ord? Jag satt och funderade på det där. Det står i psalm 23 att Herren är vår herde. Han för oss till vatten där vi finner ro. Vi ber att anden ska komma över oss. Men vad gör han mer? Han för oss till gröna ängar också. Bete. Ett får behöver inte bara vatten och dricka. Det behöver också mat. Bibeln är vår mat. Guds ord är det vi behöver för att få liv till vår inre människa. Vad hindrar dig, min vän, från att läsa Guds ord och ta till dig det som står där? Det är ett steg på frälsningens väg. Det är oerhört viktigt. Och är det så att du upplever att du inte förstår vad du läser, låt oss göra som det står här. Vägleda varandra. Bibeln säger att Gud vill att vi ska vara så mogna allihop att vi kan vägleda och uppfostra varandra. På ett bönemöte här för inte så länge sedan, då satt jag på den där sidan. Och så var det en av er som inte är här idag, som helt plötsligt kom fram till mig utan att säga någonting. La händerna på mig och bad för mig. Och jag kände mig så oerhört välsignad. Det ska väl inte du behöva som är pastor, tänker ni kanske. Men det funkar ju inte så. Vi behöver vägleda varandra. Och hjälpa varandra på frälsningens väg. Är det också så att det är någonting som hindrar dig att förstå evangeliet om Jesus Kristus? Jag vet, ska vi kunna tro på det? Och när Bibeln talar om tro, det är inte bara att vi håller det för sant, utan att vi litar på det. Det är egentligen det som ordet för tro betyder. Är evangeliet oklart för dig? Förstår du vad det betyder att Jesus dog för dina synder, att han uppstod på den tredje dagen? Om detta är oklart, det får inte vara så. Låt oss sitta ner, samtala om det och läsa Guds ord. Är det något som hindrar dig från att tro av hela ditt hjärta att Jesus är Guds son? Kommer det in tvivel i ditt liv och du undrar, är verkligen det här som jag har kommit till tro på sant? Det är inte meningen att det ska vara så. Bibeln talar om någonting, att vi ska ha full visshet. Det finns någonting som heter frälsningsvisshet. Att gå runt i sitt liv och säga att man är kristen men sen inte veta riktigt om det man har ställt sina fötter på är sant. Det är inte meningen. Bibeln säger att Jesus är klippan. Han är fast mark. Och bilden är inte bara den att det är fast mark. När man står uppe på den där klippan, det var en bild jag använde på bönemötet häromdagen. När du är där uppe, då är du beskyddad. Därför att den som är uppe på höjden och har fiender runt omkring sig har ändå övertag. Det är när man är nere i dalen som man är mer sårbar. Gud vill att du kommer upp på klippan. Han säger till Mose, kom och ställ dig här på en plats nära mig. På klippan. Vi behöver ställa oss på Jesus Kristus och tro av hela vårt hjärta att han är Guds son, världens frälsare och Herre. Se, här är vatten. Vad hindrar att du blir döpt? Är du döpt i vatten? Är det någon av oss som inte är döpt i vatten? Det behövs. Vi behöver döpa oss till Kristus, iklä oss Kristus, uppstå till ett nytt liv med Kristus. Få lägga av det gamla livet. Kanske är det så att just på grund av att du inte är döpt i vatten som du inte kommer vidare. När vi bodde i Umeå så hade vi kontakt med en granne som fanns där. Han var uppvuxen i ett kristet hem men han var alkoholist. Ofta när han höll på att nyktra till så ville han att jag skulle gå in dit. Jag vet inte varför, men av någon anledning fick han klart för sig att vi var troende. Och när han höll på att nyktra till någon gång, och jag kom dit och satt hos honom och pratade lite grann, så säger han vid ett tillfälle så här: kanske gick det snett för mig för att jag aldrig lät döpa mig. Jag var med i det ungdomsgänget. Jag åkte på Lapplandsveckan. De andra tog steget och jag tror de tror på Jesus fortfarande. Men jag kom aldrig dit. Dopet i vatten är oerhört betydelsefullt, mina vänner. För Ananias, när han kommer till Paulus, när Paulus har förföljt de kristna men ser Jesus på vägen, då säger Ananias: tveka inte, stå upp, låt döpa dig och bli fylld med den helige ande. Det behövs för oss allihopa. Därför att allt det här kan hindra oss från att få uppleva den här frälsningsglädjen som vi behöver. Vad är det som kan bära dig och mig över mörka vatten? Det är frälsningen och glädjen i Jesus Kristus. Att vi äger någonting som är bättre än allt det där som världen kan erbjuda oss. Han fortsatte glad sin resa, står det. Vill du fortsätta glad din resa? Ja, då är det här som är vägen. Kom till Gud. Låt ingenting hindra dig. Amen. Himmelske Fader, tack för frälsningens väg. Och jag tackar dig för vad du gjorde i den etiopiske hovmannens liv för så där länge sedan. Och jag vill bedja dig, Herre, att ingen av oss som är här eller som lyssnar på det här inspelat ska komma efter på vägen. Tack att det finns frid att få hos dig. Det finns kraft till ett segerrikt liv i tron på dig. Det går att tro av hela sitt hjärta att du är Guds son. Det finns möjlighet att få bedöpt i vatten och få uppleva andens dop som följd av detta. Och det finns frälsningsglädje att få, Jesus Kristus, Guds son. Och jag vill bedja dig, Herre Jesus, att ingenting av det som finns i våra liv ska få hindra oss från att ta ett steg till på vägen tillsammans med dig. O Jesus, jag vill upphöja dig, lova dig och ära dig. Tack vad du vill göra i våra liv i denna stund. I Jesu namn. Amen. Kära vänner, upplever vi att det finns sånt i våra liv som är ett hinder? Medan ni lyssnar på sången som kommer alldeles strax, så välkommen fram till första bänken så ska vi be tillsammans att det hindret får ge vika och glädjen får komma in i ditt liv. Amen. Yes.